Det här är en podd från Svenska Yle.
Det har nu gått 30 år sedan Berlinmuren föll och en ny, ljusare och friare värld skulle byggas upp. Men nu ser vi nya murar resas och nya nationalistiska vindar dra in över världen och Europa. Så vad borde våra barn lära sig av Berlinmuren och varför ska de ens bry sig om en gammal betongmur som inte längre finns? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Laura Kolbe, du är professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet och vi sitter här i en av universitetets anrika byggnader. För 30 år sedan, en novemberkväll, föll Berlinmuren. Var var du och vad gjorde du själv den kvällen, minns du?
Nej, inte riktigt den kvällen, förutom förstås vår generation satt framför tvn och tittade på halv nians nyheter. Det var ju sådana tider då. Jag var mycket gravid, min dotter föddes sen ett par veckor senare så att jag jobbade med ganska låg profil. Men insåg att det här som höll på att ske hade en enorm betydelse med tanke på hur man tittar på historien. Alltså det påverkar jättemycket. Och självklart var det en stor sak när man började se de här människorna på gatorna och hur de här vakterna förhöll sig till den nya situationen. Och sen när de här gatorna öppnades och den här glädjen och den positiva stämningen och den här enorma laddningen när Öst- och Västberlinerna egentligen träffade varandra. Så att det var nog en sån känsla som man inte lätt glömmer.
Jag var själv bara 7 år gammal så jag har inte lika tydliga minnen av den här kvällen. Men även jag har så här suddiga minnen. Och just på något sätt att jag kommer ihåg att jag reagerar på att någonting stort hände. Säkert märkt att mina föräldrar reagerar. Och vi har också suttit och tittat på tv-nyheterna då. Jag just också kommer ihåg de här människorna som klättrar upp på den här graffitimålade betongmuren och just jubla och så här. Men i stunden då, du var lite inne på det här, då när det hände, insåg du genast att det här var ett så stort historiskt ögonblick?
Alltså absolut, då när människorna klättrar över muren. Så det var någonting som man kunde kalla till en symbolisk helt enkelt grej. Och alla förstod, alltså min generation i synnerhet och antagligen också de äldre som hade upplevt kriget, insåg att här sker någonting som det inte finns en väg tillbaka. Att det var en laddning, det var en laddad situation och stämningarna var därefter.
Nu uppmärksammar vi stort att det just har gått 30 år sedan muren föll och just vi tar upp den här betydelsen av den här händelsen, symboliken. Men jag tänker här på de yngre generationer som aldrig har upplevt muren och som inte lik du och jag har egna minnen. Varför ska unga idag bry sig om en full betongmur i ett annat land som raserades för 30 år sedan? Alltså, jag vet att du är historiker så det här kanske liksom känns som en konstig fråga för dig, men jag tycker att det måste ställas.
För det första måste man ju resa till Berlin för att inse vilken enorm betydelse Europas historia har för staden. Det finns ju ingenting kvar av muren, men att man kan se hur muren fortfarande finns där som förstås som en turistisk sevärdhet där vid Checkpoint Charlie. Men sen också hur de här stadens två delar, alltså Västberlin och Östberlin, de finns fortfarande kvar. Men det andra viktiga är att för oss och för våra barn, Europa är ett naturligt begrepp, att vi alla europeer och Europa är någonting som vi åtminstone har en känsla för, positiv eller negativ, oberoende. Men att före 1989 talade man inte alls om Europa. Alltså begreppet kom tillbaka till diskussionen efter 89.
Jag har aldrig tänkt på det där.
Nej, för att vi levde i en tudelad värld. Alltså världen som var delad av järnridån. Och det var de här supermakterna som dominerade. Förenta staterna, USA. Och sen hade vi ju Sovjetunionen och Sovjetunionens revir i Europa. Som forskare kan man se hur det här begreppet Europa kom tillbaka i den offentliga diskussionen faktiskt i slutet av 80-talet. Och framförallt var det jättebetydelsefullt för det område som man idag kallar till Central-Europa. Alltså. Och hur de här länderna har hittat sin gamla identitet och återskapat sin historia. Det berör vår identitet i allra högsta grad. Men att förstås det är inte en självklarhet för en ung människa. Så att vi behöver historien för att förstå och få svar på frågan att varför är vi sådana som vi är idag. Att historien är därför också ett politiskt ämne. Den skapar identiteter och därför är det ibland dags att tänka vad som hände för 30 år sedan eller för 100 år sedan. Det är vår identitetsskapande som det gäller.
Jag tänkte så här, för vissa kanske det kan kännas som att Berlinmuren är mest känd för att den föll.
Absolut, precis. Och med tanke på turismen i Berlin så det är ganska mycket kitsch som pågår. För att det var väldigt mycket tragik och sorg och starka känslor när man faktiskt byggde muren. Den separerade familjer och vänner för decennier. Att det var ingen liksom lustig turistisk grej, men att det som vi har kvar är nog just med tanke på att attrahera turister att komma och titta på Checkpoint Charlie. Och sen köpa någon liten murbit som bergsäkert inte kommer från den ursprungliga muren.
Just den här novemberkvällen, den 9 november 1989, så kan ju tänka jag så här, och jag är nog inte den enda heller, just ses som att det var då som demokratin nådde sin kulmen på många vis, för vi såg då att folk som var trött på östsidan, trött på den politiska ledningen i DDR, och då liksom så att säga rasera muren, men utan våld, liksom folkets vilja vann. Och jag tänker så här, då fanns det ju säkert en jättestark framtidstro på att nu sker det stora förändringar, nu ska vi bygga ihop ett nytt Europa. Nu är det 30 år sedan det här skedde. Om vi liksom nu tittar i den historiska backspegeln. Var det helt utopi? Var det helt naivt att tänka så?
Det var inte alls naivt, utan det var ju många som insåg att här sker en förändring eller en rytmbyte som det faktiskt gjorde. Och alla var övertygade om att det var ju väst som hade vunnit. Alltså den ekonomiska framgången och demokratins frammarsch och liberalismen som en politisk ideologi. Och man kunde se, och efteråt har man kunnat också se hur i olika länder, i emalige DDR, i Tjeckoslovakien, i baltiska länderna, Jugoslavien också, Ungern och så vidare. Det fanns starka alternativa rörelser redan på 70- och 80-talet som vi visste väldigt lite om överhuvudtaget i Finland och kanske i Norden. Och de här krafterna hade på många sätt liksom jobbat för en friare värld. Och när de kom i makt då efter 89, 90, 91, när Sovjetunionen sen försvann, så optimismen var ju enorm. Men att problemet var ju det att de här alternativa krafter, liberala krafter, hade inte tillräckligt politisk styrka. Och det politiska landskapet i de flesta länderna var väldigt splittrad. Och ingen övning för demokrati som vi här i väst ändå hade övat 120 år.
Ja, en enorm förändring skedde över en natt. Menar, hur kan man tackla det?
No, det är just en stor utmaning. När de här politiska fundamenten plötsligt försvinner, vad som kommer istället? Det var ju en totalitär militärmakt som rådde i de flesta länderna. Så att jag satt en gång i en taxibil i Bulgarien, Sofia, och det var just presidentval på gång. Och taxichauffören hade en statslärare som jag aldrig glömmer. Det var en boxare som kandiderade som president, och han sa att det var på det sättet att efter 1989 så hade vi de här liberaler, de var naiva och trevliga och gulliga och rara, det blev ingenting. No, sen kom gamla kommunisterna tillbaka, no, det blev ingenting med dem heller, och nu har vi gamla poliser och skyddsgorillor och boxare. Så den här utvecklingsgrejen som han beskrev är ganska träffande, att om inte den här idealistiska liberalismen fungerar så går man tillbaka till sådana kraftelement i samhället, och det är militären och polisen och säkerhetstjänstemännen tyvärr, och den utvecklingen har vi sett.
Det är ju intressant att de länder som just på något sätt gick i bräschen för att få bort kommunismen för 30 år sedan, där ser vi idag en demokratisk tillbakagång. Jag tänker här på Polen och Ungern, och är det liksom så att det fanns en stark framtidstro om att den här liberala demokratin och kanske också en sån här gränsöverskridande global demokrati skulle segra, och om man kanske var lite blind i sin segeryra. Ser vi nu att demokratin håller på att gå tillbaka?
No, delvis säkert, men att det som ingen kunde, alltså absolut ingen kunde tänka sig, är nationalismens tillbakakommande. Och det har varit en stor överraskning för 68-generationen. Vi som har vuxit med 60-talisternas politiska uppfattning kunde aldrig tro att nationalistiska tänkande och ideologi och känslorna skulle komma tillbaka till Europa. För att det var ju någonting som alla trodde att försvann helt enkelt efter andra världskriget, då modernismens och socialdemokratins frammarsch var så klar i Västeuropa och kommunismens modernism dominerade i Östeuropa. Och då blev det ju förstås en hel del idealism, men sen bakom kulisserna började ju pengarna. Det är ju alltså de som lyckades skaffa en egendom fick också makt med tanke på hur den politiska utvecklingen skedde.
Men är det det här som vi såg sen efter att muren föll på 90-talet, just att
järnridån gick ner, muren raserades och marknadsliberalismen och pengarna började flytta in västerifrån till österut och sen blev det total kaos och vilda östern?
No, inte riktigt total kaos, det beror lite på länder, men att se nu Tyskland, det är mycket intressant. Om man tänker till exempel på den erfarenheten och expertisen som de gamla DDR-människorna hade, så de fick lämna sin postopposition och istället kom människorna från Västtyskland. Och det här var ju en dramatisk, alltså med tanke på deras identiteter, att deras kunnande som de hade byggt upp helt enkelt försummades. Och det här skapade ju en hel del besvikelse och oro, och den rörelsen kan vi se idag, att hur de här populistiska rörelserna tar tillbaka sin plats på den politiska scenen. Och det var ju ingen som trodde att det var populismen som skulle vinna, men så hade vissa sig vara i just i de här forna centraleuropeiska länderna.
Du var inne just på det här att man inte kunde på något sätt förutspå att det skulle blåsa igen så starka nationalistiska vindar i Europa. Du var inne på den här just att det här var någonting som de här 60-talisterna inte kunde tänka. Och 60-talisterna är ju de idag som sitter på makten på de högsta posten och fattar besluten mycket långt. Var det här en sån här generationell blind spot som gjorde det möjligt för nationalismen och höga populismen att lite obemärkt sen växa till sig?
Jag tror det var de så, om man tänker på Jugoslavien till exempel och Slobodan Milosevic och hans gäng, de kom ju från universitetet. De var lärda människor och de hade ju läst sin historia. Om man tittar på Balkan till exempel, vad som skedde. Och märkte att nationalismen har ju en mycket stark, alltså sedan början av 1800-talet. Och det här var någonting, liksom, den här utvecklingen kunde vi inte alls förstå i Norden där. Att hur stark laddning det förflutna kan verkligen betyda för människorna som har levt under trycket i decennier.
Och som sagt, för 30 år sedan så då tog den här liksom ideologiska tudelningen slut mellan det socialistiska och det marknadsliberala. Och så inleddes på något sätt en ny världsordning, kan man säga. Ser vi nu slutet på något sätt på den? Jag menar, vi är inne i ett skifte där vi ser nya murar börjar skymta på olika håll i världen och så här. Hur ser du på läget?
Det är jätteintressant, och hur vi kommer att använda politiskt till exempel den här klimatfrågan är ju jätteintressant. För att den har skapat en viss sorts, enligt min uppfattning eller intuition, en viss sorts sån här lokal nationalism. Det vill säga att nu ska vi inte mer flyga och lära oss från främmande länder. Nu ska vi äta lokal, det vill säga nationell mat. Nu ska vi koncentrera oss på inrikespolitik och på interna affärer. Att det verkar som om vi går tillbaka till 1920-talet. För att då var blicken riktad i Europa i inrikespolitik. Det gällde att bygga upp de här nya nationer.
Men tror du då liksom att så att säga, som jag var lite inne på det här, att vi ser nya murar som börjar byggas upp. Är det vi har framför oss? Var Berlinmuren, kan den uppstå så att säga på nytt, eller var den ett engångsfall, eller har vi det framför oss igen?
No, Berlinmuren finns ju fortfarande, alltså 30 år har gått. Och nu kan man ju se en skillnad, en mentalitets- och attitydsskillnad mellan öst och väst. Och det har inte lyckats egentligen att bygga ihop en Europa som skulle fungera utgående från att vi skapar någonting nytt med tanke på framtiden. Så att muren finns kvar i vår mentala förståelse. Vi har fortfarande den här gamla kartan i huvudet. Men att
vad menar du med vi? Är det just en äldre generation? Jag tänker tillbaka egentligen till utgångsfrågan. Hur ska jag förklara för mina barn att Berlinmuren är någonting du ska bry dig om?
Ja. No, det gäller just det här med identiteter, alltså. Vad har vi för identiteter? Är vi finländare, är vi helsingforsborna, är vi europeer, är vi världsmänniskor? Så att när de här frågorna blir aktuella, kanske inte när man är mellan 5 och 10, men säg när man börjar vara mellan 15 och 25, så då blir det aktuellt att vem är jag? Och då gäller det sig att se omkring sitt eget land, sin närmiljö, men också det här bredare kontexten som är Europa. Och då måste vi komma i kontakt, vi kommer i kontakt med Europas dramatiska historia som kan attrahera och vi tycker att det är spännande eller som kan kännas främmande. Så att Europa är aktuellt, Europa är en del av oss. Och vi i väst har fortfarande svårigheter att diskutera och öppet ta emot den central- och östeuropeiska historien. Där har vi en stor utmaning ännu.
Laura Kolbe, professor i Europas historia, tack för det här samtalet. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.